Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Ja, välkomna till Sportbladets VM-podd. Jag sitter här med Makoto i studion och Simon Bank på plats i Doha. Du har fått sett en semifinal som betydde otroligt mycket för otroligt många. Ett resultat som kanske speglade förväntningarna, men inte en matchbild skulle jag säga som någon egentligen hade förväntat sig. Hur var stämningen först och främst? Det var en otroligt speciell semifinal, och hur upplevde du matchen, Simon?
Stämningen var väl som man kunde förvänta sig. Det var ju i förväg känt att det skulle vara en enorm majoritet av marockanska supportrar på arenan ute i Al-Bayt. Och det var ju, ja, kan ha varit 55 000 kanske marockanska supportrar och ett par tusen franska bara. Så att, och det lät därefter. Det var visselorkaner och det var nordafrikanska sånger och ett otroligt tryck. Sen matchen, om det var så att Frankrike gick in i den som ganska klar favorit, så är de ju enormt klara favoriter efter fem minuter när de möter ett, ja, ett sargat och skadat och slitet Marocko, där Regragui över sitt första misstag under turneringen med att starta trebackslinjen, att tänka lite för mycket. Och innan de ens har hittat rätt i de nya formationerna, det nya systemet, så är det 1-0. Till Hernandez, och då, där och då känns det som att det här går inte, det här kan inte bli match av det. Sen blev det ju det ändå trots allt, och det säger väl mycket om moralen och kapaciteten som finns i detta Marocko.
Ja, men det blir ju något läge också när de dessutom, jag vet, vi var inne på det här igår till och med, där att han får ju ett svåra beslut att ta med skadeläget i truppen också. När Agüerd får bryta innan avsparken, när Romain Saïss får bryta efter 20 minuter, att de här spelarna spelade, att de startade från början på pappret, för att såklart det finns inte en spelare som inte hade velat starta eller säger att de är redo för den här matchen. Framförallt inte någon som har kaptensbindeln på armen som Romain Saïss har. Och då måste man ju dessutom inte bara ha kastat om den trebackslinjen, man måste kasta om bland de spelarna också när en spelare som Dari får komma in istället. Elia Mix var ju för sig otroligt bra, tyckte jag, i sin roll också, har verkligen tagit, fyllt skorna när han har fått spela mycket här under slutspelet, Valladolid-backen. Men sättet de kommer tillbaka på ändå gör match av det hela är ju otroligt imponerande, måste jag säga. Alltså, de har ju ett jättebra tryck i slutet av den första halvleken. Sen har man väl hela tiden känslan att förr eller senare så kommer 2-0 dyka upp. Förr eller senare kommer det komma en individuell aktion. Ja, man kanske inte förutsåg att Kylian Mbappé skulle göra det på det briljanta sätt han gjorde när han, ja, på väldigt liten yta dribbla bort alla och spela fram Kolo Muani till det där målet. Men ja. Nej, jag vet, själv beskådade jag matchen från en svensk-marokkansk samling ute i Stockholms förorter här med marokkanska flaggor och dylikt, eller 40-tal där, och då kände man också att det fanns otroligt mycket hopp inför. Mm. Men det var såklart att man kan slå Frankrike också, man har slagit Spanien, slagit Portugal. Men i takt med att matchen led så vart väl den här känslomässiga berg- och dalbanan som många där inne genomgick hamnade i någon sorts besvikelse och sorg. Tårar, men samtidigt med någon enorm stolthet. Men det var ju väldigt tydligt att det här Marocko kändes inte som att det var omöjligt att slå det här Frankrike. Det var de.
Och det var det ju inte. Alltså, det jag hade sett framför mig inför, jag var helt övertygad om att Frankrike skulle vinna den här matchen. Jag menar, Marocko hade gjort det som ingen hade förväntat sig. De hade krossat glastaket, de hade överlevererat. Och de hade också halva startelvan skadad, sliten, utmattad. De hade liksom gått igenom så många krig mot ett Frankrike som visserligen kanske inte har den allra bredaste truppen man kan tänka sig, men enormt mycket bredare truppen än vad Marocko har. Och så får de ju det där första, men alltså jag är så djupt imponerad av hur Marocko fortsätter skapa, fortsätter vara kreativa, ta risker och lyckas med så mycket, som svåra saker offensivt, för att det är ett fantastiskt lag de möter världens bästa landslag, och kunde gjort både ett och två mål i den här matchen. De skapat tillräckligt mycket för att göra match av det här trots alla de här förutsättningarna.
Skulle kanske haft en straff, kan man väl diskutera också.
Simon, om vi skulle sammanfatta det här marockanska laget. Nu har de ju väldigt mycket kvar att spela för. Det är en bronsmatch som kanske betyder mer än vad många bronsmatcher har gjort genom åren. Det är ju liksom en främlingslegion det här på många sätt. Det är spelare som kommer från stora delar av Europa, några såklart från Marocko, men den stora majoriteten kommer från andra länder och från andra kulturer. Ändå har de på något sätt visat mer passion för den där kollektiva uppgiften än nästan något annat lag. Hur skulle du beskriva det här Marocko, det de har gjort så här långt och deras insats?
Som jag ser det så är det en framgångsekvation som står på tre stycken ben egentligen. Det första benet är att de har satsat oerhört mycket på sin infrastruktur och logistik kring fotboll i Marocko. Det där är ju ett oerhört ambitiöst fotbollsförbund, har alltid varit som, ja, vi vet ju om att de har sökt VM fem gånger eller vill söka det en sjätte gången till 2030. Har en av världens främsta fotbollscenter med enorma liksom faciliteter som har fostrat då talanger som nu har kommit upp och börjat spela landslaget. Det är ben 1. Ben 2 är ju det som du är inne på med marockanska, ja, marockoättlingar i diasporan i princip över hela Europa som man då fått att välja att spela för Marocko från oerhört olika fotbollskulturer med väldigt stora kvaliteter. Det är liksom världsstjärn ett par med Ziyech och Hakimi framförallt och Bono också i viss mån som tillhör liksom världens främsta på sina positioner. De här har valt att spela för Marocko och för att få ihop de här bitarna så krävs det ju också ett skickligt ledarskap, och där kommer ju ben 3 med Agrigi och det som han har gjort. Halid Hodžić som företrädde honom kunde organisera ett lag, kunde organisera en defensiv, men kunde inte organisera en trupp och en liksom en social miljö som funkade. Det har Agrigi lyckats med sin egen bakgrund. Han är själv född och uppvuxen i Frankrike och vet vad Marocko betyder för honom och vad Frankrike betyder för honom. Han har lyckats få ihop de här två tidigare bitarna med sin kunskap om europeisk fotboll och som marockansk och afrikansk fotboll. Få ihop alla bitarna så att det spelar liksom ingen roll om du är född i Belgien eller i Frankrike eller i Italien. Om du är berber eller arab eller vad du nu är, eller lokal marockansk talang, så har han fått ihop alla bitarna och fått dem att spela som ett klubblag med samma känslor och samma passion som de allra bästa landslagen. Och det är det som har gjort att Marocko har varit det här VM:s stora charmanta överraskning.
Ja, men där de verkligen lyckats med just det här också, att få en spel som Achraf Hakimi att känna sig hemma i en sån miljö mer än man skulle göra i ett spanskt landslag. Det har ni varit uppe med tidigare när jag valde Marocko, att det här känns mig. Jag känner att jag passar in i den här gruppen. Det är skillnad från vad han kanske kände i de spanska landslagssammanhang som man skulle kunna ha varit med i. Och det tror jag gäller många spelare, och tror att en sån här framgång och det som det liksom enorma stöd som det här laget haft från inte bara Marocko utan hela Afrika, hela arabvärlden såklart med vissa undantag, men likväl. Men det enorma, ja, kontinentsträckande stöd som de har haft och hur de har spelat, det får ju många andra unga spelare med marockansk påbrå att tänka att men det här är en grupp jag vill vara en del av. Det här är en grupp som jag kan personifiera mig med. Så att det tror jag betyder väldigt mycket också för marockansk fotboll på sikt. Och som sagt, det är ju väldigt bra material de har. Det är det ju faktiskt. Och där man tittar på pappret så är det ett väldigt bra lag med spelare som spelar på en hög nivå. Utan det är inte någon underdog story på så vis att det är spelare som spelar amatörfotboll annars, eller som typ Australiens fall att de är en anfall och spelar i japanska andra ligan. Det här är ju spelare som spelar i Sevilla, Bayern München, Paris Saint-Germain, Fiorentina och så vidare. Så att ur det här perspektivet så, men samtidigt såklart att det är en jättesensation att de har gått så långt, såklart en otrolig bedrift. Men det har ju varit en kombination av många saker.
Och det finns fortfarande mycket kvar att spela för det här marockanska laget. Ett brons hade varit helt fantastiskt. Vi ska titta framåt en liten stund. Vi ska stanna kvar lite vid den här semifinalen först, för att vi måste ju också såklart prata om Frankrike, som ju är världens bästa landslag. Vi kan inte hävda någonting annat. De är regerande mästare när de är framme i final igen. De har så mycket fantastiska fotbollsspelare. En Tchouameni som inte ens var tänkt att starta inför det här mästerskapet. Alltså, om Pogba och Kanté hade varit hela så hade de gått före, det är jag rätt övertygad om. Men han är en av turneringens bästa centrala mittfältare. Han är fantastisk i den här matchen också. Och sen en Antoine Griezmann som har hittat sin roll nu.
Inne mittfältare.
Det är den centrala mittfältaren Antoine Griezmann som river upp den här turneringen och är kanske hela turneringens bästa spelare. Håller du med mig om det, Simon?
Jo, det gör jag. Och det finns någonting rörande i att se, som om man har följt då det franska landslaget och Griezmanns karriär också, att se den här, alltså, närmaste fader-son-relationen som man ju har med Didier Deschamps, som alltid har prioriterat, stöttat och valt Griezmann och sagt att du är given i mitt landslag, alldeles oavsett hur det nu går för dig i La Liga och vad folk tycker, så är du självklart. Han spelar alltid från start, han spelar alltid precis så mycket som han vill. Han har nycklarna till det här franska landslaget mer än vad en Mbappé har, mer än vad någon annan har haft de här senaste 5-6 åren. Och Griezmann har själv sagt att jag spelar alltid för Frankrike, men jag spelar också för Didier. Det är det jag gör. Varje närkamp, varje anfall, varje försvar, så är det ett sätt för mig att betala tillbaka till honom. Det tycker jag man ser. Alla de offensiva kvaliteterna som man ser, men också det defensiva arbete som man gör. Det är ju han som kanske är en av Frankrikes absolut bästa försvarsspelare i andra halvlek när systemet håller på att fladdra lite hit och dit.
Alltså, Deschamps har ju tagit egentligen Griezmanns, det jag tycker vart han styrker även i klubblagsnivå, och jag har tagit dem ett steg längre, för att om det är någonting Griezmann alltid varit bra på, även när han var i Barcelona och det inte gick så bra på pappret, så var det just där att han jobbar ju verkligen stenhårt. Han är otroligt bra i pressspelet, otroligt bra på just det defensiva forwardsarbetet. Och sen att då flytta ner det här till mittfältet i det här läget, när du har den typen av liksom matchavgörande kvalitet som du har i Mbappé, Giroud och Dembélé och så vidare framåt, så har det ju funkat som handen i handsken verkligen. Och jag vill ändå tro att, absolut, vi vet inte, det är väldigt mycket om och men här, men alltså att det är en lite blessing in disguise att man inte hade en formsvag Paul Pogba och en skadebenägen N'Golo Kanté tillgå. För att det som har spelat istället med också Rabiot, ska ju nämnas i det mittfältet med, som jag tycker gjort en... Nu var det inte han som spelade, utan det var ju Fofana som gick in och skötte uppgiften galant här mot Marocko. Men att de mittfältarna har verkligen tagit sin chans och visat att nej, det där mittfältet var nog inte så svagt som folk ville få det till trots allt inför turneringen.
Det är alltså andra finalen i rad för Frankrike. Den fjärde på 24 år. Det är stort sett som att de prenumererar på de här VM-finalerna. Jag skulle hävda att de är favoriter inför den här finalen också. Vad är det, Simon, som gör att Frankrike just är så framgångsrika med det här, just på landslagsnivå? Det är så att de är det enda landet som producerar talanger eller som gör sitt bästa här, så att säga. Vad är det som gör att de sticker ut?
Men grunden är väl just det, alltså befolkningsunderlaget, talangfostran, Claire Fontaine, akademierna, hela den analysen som gjordes på 90-talet när de blev världsmästare första gången och som hela Europa liksom satte sig i skolbänken för att studera. Det är ju grunden, men alltså en annan faktor såklart handlar ju väldigt mycket om att den franska fotbollsidentiteten, som ju var fram till 1998, så var det, de var fotbollsvärldens vackra förlorare och trivdes med den rollen. Vi är inte de som cyniskt eller på ren kompetens tar oss till pokaler, utan vi är de som förlorar mot Tyskland, mot Västtyskland i Sevilla. Det är vad vi gör. Men så kommer 98, de hade ju, jag tror jag skrev det idag, att deras tre första VM-semifinalerna förlorade de allihopa. Sen dess har de spelat fyra och vunnit alla. det säger en del. De behöver inte alltid vara så himla imponerande, så himla glittrande. De var det inte igår heller. De är bara bäst. Och det är som att man ser att de litar på sin grundkompetens. De litar på sina extrema kvaliteter, sina skickliga spelare. Och det räcker. Allt det här har gett Deschamps rätt att de kanske inte behöver vara supertaktiskt stringent allt, utan det handlar om att, ja, att Loris ska göra sina räddningar, att Varane ska stå och vara lagpappa längst bak, och sen så ska Griezmann och Mbappé eller Giroud fixa det där framme, och det har ju funkat väldigt, väldigt bra.
Mm. Alltså de har ju också, när Kylian Mbappé har väl kanske varit, och du nämnde Griezmann som turneringens bästa spelare, Kylian Mbappé har väl varit den som kanske är det, ja, mer vardagliga svaret, så att det allmänna svaret, med tanke på den i ögonfallande saker han gör i var och varannan match och kvaliteten han besitter och hur han också steppat upp för det här laget under det här mästerskapet. Det är helt sanslöst, han är 23 år gammal och ska spela sin andra av två möjliga VM-finaler. Kan alltså bli dubbel världsmästare vid 23 års ålder när vi nu har en Lionel Messi 35 år som kämpar för sin första VM-titel. Och det är ju inte helt otänkbart, för på förhand på pappret sätter kvalitet i Frankrike favorit. Vi kommer ju in på finalen senare såklart, men innan vi lämnar den här matchen måste man ändå nämna liksom fina scenerna efter när Kylian Mbappé då, och det säger väl också en del om hur stort självförtroende det här Frankrike har. Det är inga galna firanden, inga tv-puckshögar. De har siktet på någonting mer än bara en finalplats. Men att Kylian Mbappé i den situationen ändå går fram till Achraf Hakimi, otröstlig, bästa kompisen som han sa att han skulle förstöra under den här semifinalen. Nu var det väl när att Sofian Amrabat förstörde Mbappé istället med sin tackling, men det är en annan sak. Otrolig brytning för övrigt. Men, och där de alltså tröstade honom direkt och de bytte tröjor också. Jag är väl i för sig lite allergisk mot det här med att vända tröjan för att visa namnet och numret istället, men i det här fallet så kändes det ändå som att det fanns, det var väl det som var tanken, just att hylla vänskapen mellan dem. Det var ju det som var det fina i den gesten. Eller vad ser ni?
Jo, men verkligen, det är ju så att vi såg det ju efter den andra semifinalen också, att Di Maria var framme och pratade med Modric efter matchen, även om Di Maria inte hade varit på planen. Det var det första han gjorde, gick fram till Modric som har spelat många säsonger tillsammans. Det är klart att det här är de spelarna på den högsta nivån i Europa. De känner varandra, de har spelat många år tillsammans, eller ibland mot varandra, men man har tillhört samma kanske sponsor team eller någonting annat. De rör sig ju liksom som en liten bubbla tillsammans uppe i toppen, som ibland kan vara svår att bryta utifrån. Jag vill lyfta ett par andra spelare från den här matchen som är värd att nämna. Theo Hernandez, hans resa under det här mästerskapet. Han gör det där viktiga målet. Det är ett helt obegripligt avslut. Jag fattar inte riktigt hur han gjorde, men det var snyggt. Och att han såg den luckan och hade den instinkten, det är inte något man alltid förknippar med en vänsterback, Simon.
Nej, jag tycker att du är helt rätt. Alltså det är ju den snabbheten i tanken, alltså kombinerat med att du har en sån tekniskt hög nivå så att du kan ha det beslutsfattandet. Alltså 99 av 100 av vänsterbackar framförallt vill ju bara komma till avslut så fort som möjligt, vilket 99 av 100 leder till att bollen går utanför eller över. Theo Hernandez är så skicklig så att han i huvudet gör överslagsräkning att allt här handlar om att få foten över bollen. Den måste ner. Och då måste jag göra en saxspark. Alltså gör man en saxspark och så är det inte mer med det. Nej, det är något sånt där som man brukar normalt tänka att det är väl sånt där som offensiva mittfältare eller världens bästa anfallare kan göra. Theo Hernandez är vänsterback och löser det bra också.
Alltså, det är helt sanslöst att planen från början var att Brorsson skulle starta. Jag förstår det inte. Alltså, alltså det är ju världens bästa offensiva vänsterback, och det har han visat i Milan under flera säsonger nu. Sen absolut, i vissa matcher där du vill ha mer säkerhet bakåt och så vidare, så kan kanske Lucas vara ett bättre alternativ, men jag tycker Theo är helt otrolig. Sen i den här matchen så ser vi också den här lilla grisiga sidan av Theo Hernandez, som ändå är en del av hans storhet också, att han är där och tar smällar, han är där i duellerna, han är där och retar upp, han är där och har ont i vissa lägen, och det där är ju också en del i hela Theo Hernandez repertoar, att också vara en sån spelare som motståndare kan irritera sig på och störa sig på, för att han är väldigt bra på att krypa under skinnet på motståndare med. Och det, nej, men det är en otroligt bra vänsterback. Och det, ja, Frankrike har ju bra alternativ på ganska många positioner, det kan vi i alla fall konstatera.
Ja, det får man verkligen säga.
Mild underdrift.
Jag fick en del stryk också till Hernandez under den här
jo,
matchen.
Det var befogad smärta ganska många gånger mer än man kanske brukar se från till Hernandez, som
jag säger. Ja, jag var rätt orolig där ett tag att de skulle ha sparkat sig under båda bröderna under det här mästerskapet. Han låg och vred sig där i första. Det tär på kroppen att spela sådana här mästerskap. Det är otvetydligen så. Jag vill också nämna Tchouameni som...
Gjorde du ju förut.
Ja, jag nämnde honom tidigt, men jag skulle gärna höra någon av er prata om honom också. Du har pratat mycket om honom, Makoto. Simon, vad är dina tankar om den här mittfältaren som haft ett ganska speciellt halvår, får man säga, efter flytten från Marocko nu i...
Från Monaco.
Ja, från Marocko. från Monaco såklart. Det här är mycket Marocko i huvudet. Men gör ju så fantastiskt mycket nytta på fotbollsplan, den här spelaren.
Ja, men så man återkommer lite till den franska skolningen. De är så... Många av de här spelarna är så oerhört duktiga, så välskolade vid så tidig ålder. Jag vet att det är lite, man brukar prata om sådär att franska kuppen har en historia av att vara skrällarnas kupp, och det beror ju på att många av de här lagen kan liksom spela i fjärde divisionen i Frankrike, men då har du ofta tre stycken, fyra stycken 20-åringar som kanske har gått i akademin i de stora klubbarna men inte lyckats där för att någonting fattas, men som är så fruktansvärt välskolade, tekniskt duktiga, smarta, kan sin fotboll, har sin fysik och så vidare. Tchouameni har ju lyckats, har ju liksom gått hela vägen så långt du kan komma i världsfotbollen i princip i den här åldern. Och det är så intressant att han ännu mer så nu när Adrien Rabiot inte kunde spela, som är jätteviktigt för Frankrikes spel. Och han är lagpappan på innermittfältet. Fofana klarar inte av att täta mittfält eller vara med i offensivt på samma sätt som Rabiot. Men Tchouameni löser sin uppgift så oerhört bra ändå på egen hand och är ju en av de absolut bärande spelarna och som regerande världsmästarna, som nu är favorit att vinna igen.
Det som är fascinerande med honom är ju att när han då kom till Madrid, jag var en av dem som kände att, men vad är det för överpris de betalar, sett att de värvar en backup till Casemiro där och då. Sen om man tittar, alltså alla stats som han toppade i Monaco på boll, återerövring, du vunna dueller, vunna luftdueller, passningsprocent, allting låg han i topp. Och sen dessutom alla vittnesmål från någon som har haft att göra med honom i Monaco säger att det är ju en person som, alltså han är en konstant elev. Han är hela tiden ute efter att lära sig nya saker, han hittar hela tiden nya sätt att förbättra saker på. Han är ju väldigt, alltså, han är ju arketypen för en sån här modern fotbollstalang, någon som verkligen tänker på varenda liten detalj, både på och utanför planen. Han har privata kockar som hjälper honom med kosthållning, han hittar olika sätt att träna, han tittar själv på videoanalyser och data för att se hur han kan bli bättre. Och också där kombinerat med målsättningen att, jo, jag må vara en defensiv mittfältare, men jag tänker sätta ett avtryck på min position, jag tänker inte bli glömd, jag vill bli ihågkommen. Och då på ett halvår nu så har han värvat för 1 miljard, Casemiro sålde, som blev bärande viktig mittfältare i en regerande Champions League-mästare tillsammans med Luka Modric och Toni Kroos. Han blev, i och med skadeläget och i och med det han har gjort i landslaget innan VM:et, ska vi komma ihåg, det är inte helt, och jag är inte helt övertygad om att han hade varit bänkad om Kanté och Pogba hade varit tillgängliga. Tror han skulle kunna spela. Men att han nu också är bärande mittfältare, en regerande världsmästare, det är helt sant. Han är 22 år gammal och spelar som att han har varit med på den här nivån hur länge som helst, och han kommer, alltså jag har väldigt svårt att se att han inte ska vara, anses som en av de absolut största på sin position när han, ja, om x antal år, för att det är den utvecklingen han har.
Kan vi spika fast att tvåvägsmittfältaren är tillbaks? Men han spelar lite djupare i planen nu för tiden än vad han gjorde för 10 år sedan. Jag tycker man ser...
Har tvåvägsmittfältaren försvunnit, menar du?
Ja, jag vill hävda att tvåvägsmittfältaren försvann under ett tag när det skulle vara den här pivoten som tog hand om försvaret, och så hade du mer offensivt framför.
Skulle du
den riktiga tvåvägsmittfältaren, jag tycker man kan göra jämförelse med Jude Bellingham också, som också har en djupare liksom utgångsposition än vad den klassiska tvåvägsmittfältaren har, men är på något sätt alltså, för att Tchouameni kan ju driva boll på ett sätt som till exempel Casemiro sällan gör, verkligen bara trycka upp i planen. Också Jude Bellingham är ju ett bra exempel på det. men som har en djupare, ett djupare utgångsläge.
Alltså skulle Luka Modric räknas som tvåvägsmittfältare?
Luka Modric har ju varit en ganska unik fotbollsspelare skulle jag säga. Det
har han absolut varit, men det finns ju liksom tvåvägskompetensen ligger där ändå. Det skulle jag säga så här.
Absolut. Han kanske var prototypen för den moderna centrala mittfältaren. Jag vet inte.
Lägg till lite längd och kraft i det och liksom defensiv kvalitet, så har du någonting där, men absolut. Jag kanske inte den här typen som så här, ja, du tänker väl säkert Frank Lampard, Steven Gerrard tänker jag. I två
och då spelar du högre upp i planen. Men jag tänker också på kanske en Yaya Touré eller sådär, som Paul Pogba en gång i tiden, som kanske inte fungerade lika bra när de flyttades ner i planen. Men här har du liksom de kvaliteterna ur spelare som har sin utgångspunkt som en nummer sex typ. Ja, det vart lite nördigt. Vi ska ta en liten paus. När vi kommer tillbaka ska vi blicka framåt lite grann då, mot den här bronsmatchen och finalen som spelas till helgen. Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com och med då precis som vanligt så har vi Steven Lee Holmdahl som rekat spel på Hyper och hittat någonting fint tror jag inför bronsmatch och final.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag sitter ju och knyter näven lite här för att Argentina ska ta hem det. Det var ju det stora spelet inför. Och jag tror faktiskt att de har ganska bra chans också. Man ser lite på statistik och svart på vitt så där, så är det väl Frankrike har släppt till betydligt fler chanser än vad Argentina har gjort, och så blir det väl en match i match mellan Messi och Mbappé. Det blir väl lite godis så där. Men jag har, när Frankrike stirrar sig blind på Leo Messi, så tror jag att det kan hända lite andra grejer runt mittfältarna i Argentina som jag tror kan få lite skottlägen. Och en av de mer underskattade på mittfältet där är Alexis McAllister, Brighton-mittfältaren. Han hade två bra lägen redan senast och han brukar vara bra på att straffa lag som liksom stirrar sig blinda på stjärnspelarna längre fram. Så jag spelar att han gör mål till 6,50. Och sen då över till bronsmatchen där. Det känns väl lite grann som att Kroatien är väl, jag vet inte om de är så supersugna på en bronsmedalj. Det var väl allt eller inget lite grann. Men jag tror att Marocko skulle liksom slicka sig runt läpparna för att få vinna någonting. Så jag tror också att båda lagen släpper lite på det här försvarstänket. Utan det kanske kan rinna iväg lite grann. Och ytterbackarna i Kroatien uppges vara helt slutkörda. Så där pratas det redan om att de kanske ska vila dem. Sosa och Juranovic. Så det blir byte där då kanske. Och Marocko har ju sina styrkor på kanterna med Ziyech, Hakimi, Boufal, så de borde kunna få fram lite hörner. Och här kommer slutklämmen. Då borde det kunna bli något litet nickläge här och var. Och Javad El Yamik, mittbacken där som är otroligt lång och stor och stark, kanske kan komma upp och få lite bättre utdelning än man fick mot Frankrike där han faktiskt var nära. Så spelet blir Javad El Yamik målgörare till 13 gånger pengarna för Marocko.
Mm. Spännande. Och de här rådsen hittar ni då såklart på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in på stödlinjen.se.
SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert till 72990.
Ja, vi kan väl börja med bronsmatchen då, för att det är inte alltid vi har en bronsmatch där så mycket står på spel. Men vi svenskar vet ju hur mycket en bronsmatch kan betyda för en litet, för en outsider som tar sig långt. Det kan betyda precis hur mycket som helst. Och jag tror att det betyder extremt mycket för Kroatien, även om de har...
både silver och brons i...
även om de har medaljer sedan tidigare, men framförallt för Marocko, vilken... vilken möjlighet det här är att verkligen, verkligen, verkligen skriva historia, Simon.
Ja, de har ju redan gjort det såklart, men man behöver inte vara svensk för att veta att ja, den mätta dagen som aldrig är störst och så vidare. Jag vet inte vad den nordafrikanska Karin Boye heter. Men det är klart att kunna kröna, att kunna åka hem och ha vunnit, att kunna åka hem och visa upp medaljen, att det är skillnad. Sen möter de Kroatien som också, jag menar, de har vant sig vid att komma hem till Zagreb och fira medaljer. De vill garantera att göra det igen. Det är inte en match de tänker vaska heller. Sen är det två lag som rimligen är ganska slitna efter att ha haft tuffa turneringar. Och, med, ja, även om alla som har kommit in har gjort bra jobb, så är det inte de allra bredaste trupperna. Så att det kommer bli en tuff match. Jag tror inte att det kommer vara liksom samma aggressivitet från Marocko som det har varit under turneringen tidigare. Kanske ett lite mer lugnt Marocko den här vändan. Och Kroatien. Jag menar, vi vet att Marocko har varit liksom, jag brukar säga att det här är de två lagen som har sett mest ut som klubblag under turneringen, som har varit bäst organiserade, bäst synkroniserade. Och då vet man att det som Kroatien har är det mest samspelta treman mittfältet i landslagsfotbollen. Så att de går väl ändå in som favorit på något sätt igen.
Ja, 0-0 och straffar känns ju inte helt otroligt. Alltså vi fick ju ändå 0-0 när de möttes i gruppspelet en gång för mycket ja, länge sedan. Fjäder i hatten till Belgien och Kanada också, som ändå vi kan förstå åkte ut gruppspelet mot bronsfinalisterna. Nej, men nej, det kommer ju vara, alltså till att börja med, Marocko ska ju inte börja leka med trebackslinjen igen. Jag hoppas att de går tillbaka till sitt 4-3-3, och det tror jag de gör också. Sen får vi väl se vilka av alla skadade mittbackar som de kommer våga starta med den här gången. Jag kan väl tycka att bara låt Elia Mikko där i starta från början här nu, ja, på något sätt, känner jag. Men vi får se vad...
Saiz måste ju vara borta nu, tycker man.
Ja, men alltså, all heder åt Saiz för att han...
Tredje gången gilt nu.
Han har, alltså ingen kan anklaga honom för att han inte har försökt. För att han inte liksom gav det en möjlighet att spela genom smärtan. Men han är ju för skadad. Det går ju inte att ställa honom på fotbollsplan en gång till.
Mm. Jag undrar vad hans klubblag tänker när de ser honom hoppa in och bryta efter 20 minuter varje match. Det är ändå svårt, tror jag, i och med att finns ju så mycket otrolig vilja att vara med och skriva historia på det här sättet som Marocko redan har gjort. Jag tror att de har ganska goda möjligheter mot det här Kroatien, känner jag. Jag tycker att marockanska offensiven har sett betydligt mycket mer intressant ut än den kroatiska har gjort. Och jag ska komma ihåg att Kroatien har gjort ett jättefint VM, men jag tycker inte offensiven har sprudlat på något sätt. De har ingen tydlig anfalls, alltså nia som de kan spela som funkar. Jag tycker Kramaric är lite för finurlig och lite för liksom kreativ för att ha den här nummer 9-rollen och bara kunna vara effektiv. En väldigt bra fotbollsspelare, men han tar inte alltid de bästa besluten i alla sammanhang. Tycker han passar bättre till höger där och sen. Men ja, vem ska du ha då? Ska du ha Budimir? Ska du ha Livaja? Ska du ha Petkovic? Du har inte Mandzukic, det är det som är problemet.
Ja, en nyckelspelare här blir ju Amrabat, som ska på något sätt ta sig an den här fruktansvärt skickliga mittfältstrion för Kroatien, där det kan rullas boll och slås ut lagdelar hur lätt som helst. Och det har ju varit Amrabat som har haft den rollen, att både vara liksom spelförstörande men också se till att kanske en stor del av spelet sker någon annanstans på planen än i mittcirkeln.
Sen vill jag att han ska få in Amala där bredvid också, så att Unai, Amala, Amrabat, de har ju funkat jättebra att de får spela tillsammans igen på det tremannafältet.
Unai är ju en spelare som verkligen har fått ett genombrott det här mästerskapet. Det är typiskt sådana spelare som kommer hamna i ett storlag någonstans, typ
Barcelona.
typ så. Och sen undrar alla, varför är han inte så bra nu? Vad händer? Han var ju jättebra i VM. Så blir det alltid.
Jag vet inte, hur mycket har du sett av honom i Angers, Simon?
Jag har inte sett jättemycket av honom. Det är de här omgångssammandragen man kan se. Och det man konstaterade, som gjorde att man fick upp ögonen, var att han, alltså alla hans siffror och även klippen visar att han är liggans, ja, om inte den bästa dribblen, för det är väl Messi, så strax där bakom. Det är så pass trygg, så pass skicklig med boll, så pass snabb när han går framåt. Och även där, vi var inne på det förut, med liksom, alltså defensiva ansvaret som han också tar. Positionsmässigt duktig, välskolad, gör det jobbet utan att vara liksom den stora tacklande bollvinnaren. Så är han där och skär passningsvägar och ligger positionsrätt. Otroligt imponerande för en så ung spelare.
Verkligen. Det är bronsmatchen det. Den blir ju, tycker jag, minst lika spännande att följa som finalen faktiskt. Final mellan Frankrike och Argentina. Två stycken gamla rivaler. Två drakar på den här scenen, verkligen. Och Frankrike med all sin kvalitet mot Messi-narrativet. Hur ska man resonera inför den här finalen, Simon? Jag vet inte, jag har jättesvårt att förhålla mig till den.
Ja, det beror mycket. Alltså, Frankrike verkar mycket mindre känsliga för hur matcher blir. Alltså, kontrollerar de så vinner de. Kontrollerar de inte så vinner de också. Argentina, alltså det fanns liksom lägen även i semifinalen när de har ledningen och det ser tryggt och bra ut och efter paus, så är det likförbannat någon slags att de försvarar med någon kombination av så här, total lojalt försvarsspel och panik. Offensiv panik behärskar de till fullo, det tycker de bara om. Defensiv panik, ja, då flörtar de hela tiden med avgrunden, det är den känslan man får när man ser dem. Nu ska de möta då det offensivt skickligaste laget i världen kanske, tillsammans med Brasilien. Det kommer ju bli tufft. Vi pratade om, eller Makoto pratade förut om man tittar på klubbadresserna i Marocko, att det där är inget dåligt lag. Nej, grejen är väl att de har väl, om man bara tittar på klubbadresser, så har de i princip en bättre start än vad Argentina har.
Det är inte en helt orimlig take på det verkligen.
Men Argentina har Lionel Messi.
Han kan bli något.
Kan han vara han blev ju direkt utslagsgivande såklart i både kvarts- och semifinal. Kan han bli det även i finalen mot det här Frankrike?
Det var en retorisk fråga, va?
Ja, alltså, för såklart han kan bli det. Men det kan också vara så att Kylian Mbappé går in och avgör och på något sätt fullbordar, alltså, generationsväxlingen i världsfotbollen på något sätt. Det är ju de två, alltså, dramaturgiska slut vi kan få. Messi sagoslut eller på något sätt tronskiftet på ett väldigt tydligt sätt. Det som ska bli väldigt intressant, nu tror inte jag att det kommer bli aktuellt, men det som återigen surras kring i Frankrike är ju att Karim Benzema tränar runt i Madrid, är matchredo och får tillåtelse av Madrid att åka till Qatar. Deschamps fick ju frågan om det här också, men valde att, ja, totalt silencio stampa svara liksom, nästa fråga. Jag tror inte det kan bli aktuellt att ens våga göra ett sånt drag, men förstå om de bara tar in honom, sätter honom på bänken och byter in ifall det krisar lite.
Då hade man ju känt för typ en Turam eller någon sån där, som i så fall inte skulle då få uppleva en VM-final man har kvalificerat sig
för. Du har ändå valt att behålla honom i truppen för att han ska få en medalj. Jag vet inte hur mycket Karim Benzema värdesätter en medalj som han inte varit med och spelat sig till på så vis. Så att någon tanke verkar ju finnas med det här. Men jag vet inte, alltså jag har väldigt svårt att se det. För att det är inte, Karim Benzema är inte heller den du bara tar in som tänker, ja, men det här är en bra tillskott. Det är ju någon som ändå kommer att rucka på den där balansen ganska något i truppen. Men det är ju en joker som man ändå inte 100% ska utesluta, med tanke på ändå det som det snackas kring. Men alltså, annars, det som talar för Argentina tycker jag på något sätt är just där du nämnde, avgrunden, de är nära där ganska ofta i sin panikslagna försvarsspel, men just att de har bevittnat avgrunden. De har ju fått slita, de har varit med om draman, de har varit på repen. Frankrike har egentligen inte varit där, det har känts som att de har nästan gått på någon form av halvfart hela mästerskapet, men ändå tagit sig till den här finalen. Och just i ett sånt pressat läge, Argentina är vana vid det på ett annat sätt. Och det skulle kunna tala för att de ändå skulle kunna hitta någonting. Att det är en grupp som har stärkt på ett helt annat sätt genom det här mästerskapet. Det har ju verkligen slagit med just lagsammanhållningen i det här. Argentina har varit så pass bra. Och det tror jag ändå kan tala för att de hittar en andra växel. Att de hittar det här för att faktiskt kunna ta sig förbi ett Frankrike som... Jag tycker absolut inte kallar dem mätta Frankrike, men ett Frankrike som, ja, inte känns som att de riktigt har pressats till samma nivåer och till, ja, samma desperation.
Om du var Deschamps, Simon, skulle du ta med Benzema i truppen till finalen?
Jag tror att det är 1 miljard % uteslutet.
först ska du sätta dig in i situationen att vara Didier Deschamps.
Ja, nej, men det är... en sak som det har pratats väldigt mycket om som ofta gör med framgångsrika lag, det är hur gruppdynamiken har varit så fantastisk på ett sätt som den...
Ja, man inte menar du att Karim Benzema skulle komma in och förändra gruppdynamiken på något sätt?
Är det sant?
Ja, det finns en sån risk. Nej, men alltså alldeles oavsett vem det hade varit, att plocka in någon helt, helt ny med några dagar kvar till en VM-final, det, jag tror att han står kvar i truppen. Hade de fått tre offensiva skador efter gruppspelet och Benzema hade varit helt redo, då hade det varit en annan fråga. Men nu skulle det ju vara en signal om att ja, jag litar inte på det jag har. Och här kommer den inte okomplicerade Karim Benzema in i gänget. Jag tror inte man gör så. Det handlar liksom inte om att Karim Benzema skulle vara en oerhört besvärlig karaktär eller typ. Utan det handlar om att, jag tror inte man gör så. Men man vill inte signalera att man ska ge sig ut och laga något som verkligen inte är trasigt.
Även om det är en Ballon d'Or-vinnare som sitter. Det är det som är fascinerande situationen. Men jag håller ju med i grunden. Alltså att det är väldigt svårt att se det hända. Just av den aspekten. Men samtidigt. Alltså, ja, det kan ju varit en fin gest av Deschamps på något sätt. Att du var ändå med på vägen till det här mästerskapet. Har inte vunnit VM:et. Att det ändå skulle sitta fint på hans CV när han summerar karriären. För det är väl ändå han inte har vunnit. Ja.
Ja, nej, man kan göra så, jag vet att Marocko, det var ju Aminarit som jag sörjt så oerhört mycket att han inte fick vara här och spela, som skadade sig då i sista sekunderna före VM-avresan, som flögs in då från sjuksängen hemma i Frankrike och var här igår. En sån sak vore jättefint. Sen vet inte jag om Karim Benzema själv är den typen som går runt och tänker Instagram-bilder med VM-pokalen efter att inte ha varit med. Det tror jag kanske inte, men en sån inbjudan, det kan jag absolut tänka mig att han har fått. Det vore konst annars.
Scaloni, Argentinas tränare, har fått väldigt mycket taktiskt rätt. Framförallt under den andra halvan av det här VM:et. Vi minns ju faktiskt att de förlorade premiären mot Saudiarabien. Han ställde upp med en 4-4-2 mot Kroatien, ganska konservativ, ganska defensiv 4-4-2. Ingen Di Maria till exempel som hade kunnat ta en mer offensiv position än De Paul till höger. Hur tror ni han ställer upp mot det här Frankrike? Det är knappast så att han släpper handbromsen ännu mer mot det här laget, va?
Nej, alltså det kommer nog vara samma 11. Tror jag, möjligtvis att det är väl andra ytterbackar. Jag tror Lacunha går före Tagliafico. Molina kommer väl vara kvar snarare än Montiel. Annars tror jag att det är exakt samma startelva som kommer att ställa upp i finalen.
En Alexis McAllister som ska spela VM-final och vara en bärande del av det här Argentina. Det är också ett ganska fint ganska fin story mitt i allt det här. Har ni sett bilden förresten på pappa McAllister som fotbollsspelare? En fenomenal bild på en rödhårig, tunnhårig. Han ser verkligen brittisk ut. Man ser liksom de brittiska generna. Han ser ut som en brittisk fotbollsspelare från vad säger man, forna tider. Värt att kolla upp på sociala medier. Hörde ni, vi ser väldigt mycket fram emot den här helgen som kommer, avslutningen av den här VM:et med både bronsmatch och final. Sportbladets VM-podd är tillbaks på måndag igen. Då ska vi summera det som har hänt då. Då kommer vi såklart kika lite grann på turneringens lag och allt sånt där, men det sparar vi till dess. Vad har vi? Fyra dagar kvar utav det här VM:et, sen så får vi vänta 3,5 år då ungefär tills vi hörs nästa gång i ett sånt här sammanhang. Tack Simon för att du var med, tack Makoto, vi hörs på måndag igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Samuelsson.